så många dåliga pannbiffar man har fått genom sina dagar. Så när du får den perfekta pannbiffen så blir du lycklig. Med en god löksky så är du hemma. Lite goda råröda lingon. Och så kokt potatis. Gärna färsk potatis nu också när det är sommar. Där har du nog min rätt.
Välkommen till Ekokortpodden. Idag möter vi Jesper Rundholm, kökschef på Svenska Mässan Gotha Towers Banquet. Finalist i årets Ekokock 2025. Och en kock som har arbetat på restauranger i Sverige, Norge och Frankrike. Och som startat upp egen. Men framförallt en kock som bär med sig något han lärde sig redan som barn. På gården där han växte upp. Att mat förtjänar respekt. Vi vill passa på att tacka vår huvudsponsor Nordic Organic Food Fair. Våra övriga sponsorer och samarbetspartners. Årets ekokock är delfinansierad av EU-programmet Interreg Central Baltic. Och är en del av cirkulär ekonomi för restaurang.
Vem är Jesper egentligen?
Den svåraste frågan man kan få.
50-årig man som har rest runt i land och rike utomlands och hamnat i Göteborg till slut. Bott här i 23 år nu. Uppvuxen i Dalarna på en gård.
På en gård? Hur präglade det dig inte bara som människa, men som kock?
Ja, men som kock har det har varit stor dag tycker jag att växa upp på en gård. Framförallt med min mamma som gjorde fantastisk husmanskost av gårdens alla råvaror. Och det blir de här första matminnena man har när man får den här nyplockade dillen och upptagna morötter som växte i landet. Den doften kommer ju fortfarande tillbaka när man får bra råvaror. Så det har präglat mig väldigt mycket.
Kvalificeringstävlingen, då skriver du att respekten för maten, att ingen ska slänga så att det sitter djupt i dig. Hur ser du på det i dagens restaurangvärld?
Men jag tycker det har blivit bättre. Från det jag började så var det ju bara en föda som kom på tallriken för många människor. Jag tror folk i gemene man i dagens läge, både kockar och privatpersoner, ser det på ett helt annat sätt. Ta tillvara på de resurserna. I dagens läge så är det inte bara en oxfilé som gäller, utan det är alla detaljer på ett djur till exempel. Man gör fonder, man tar alla de här inom situationstecken fuldetaljerna och gör till någonting som är väldigt gott också. Respekten för råvaran är större idag än vad det var för 20 år sedan. Det växte jag upp med min pappa som var bonde och tog hand om djuren. Han hade respekt för djuren, han hade respekt för allting runt omkring det. Men det var också så att han såg det där. Det är vår föda, men vi ska ha respekt för när vi föder upp dem också. Så det har jag tagit med mig.
Men nu så jobbar du ju på Svenska Mässan Gotha Towers bankett. Är det svårt att leva så när man lagar så stora banketter? Eller är det en större möjlighet?
Både ja och nej. Det beror på lite grann vad det är svårt att säga. Jag tycker inte det är någon större skillnad. Folk har fått mer förståelse för matlagning i sig också. Och de ser ju att de går ut och handlar också. De är ju vanliga människor. Så de ser ju vad allting kostar till exempel. Och att vi får använda mer grönsaker, mer ekologiskt, mer närproducerat. Ser ju de som en ynnest egentligen, för att vi tillagar ju det på ett sånt sätt som de får känna lyxigt. Så som de kanske inte gör hemma. Jag skulle nog säga att lättare idag att göra det på en större evenemang.
När vi pratar om stora banketter så kommer det en följdfråga såklart. Jag påstår ju att restaurangbranschen är egentligen sämst i Sverige på att berätta hur bra man är. Hur berättar man det på en stor bankett till gästen som sitter med tallriken framför sig?
Jag vet ju att vi är väldigt duktiga på det vi gör. Jag har ju varit här i 4 år nu och vi har ju gått framåt i utvecklingen ordentligt. Men framförallt också att man jobbar med folk som är duktiga och vill framåt. Men att presentera det för gästen, det är ju fortfarande att jobba med en enkelhet. Jag anammar ju verkligen det här italienska att 3 råvaror, det ska smaka det man har på tallriken. Sen så är det ju lite att man vill ju som kock vara kreativ och att man ska ha uppläggningar som gärna går ut över gränsen. Man får tänka enkelt. Och då tror jag folk förstår, eller då ser folk att man har tänkt till också. Och då tycker de att det är bra.
Du har ju nästan haft alla positioner som man kan ha i kök. Du har arbetat runt om i världen. Och du har även drivit eget, va? erfarenheten lärt dig om maten, om ledarskap och om dig själv framförallt?
Matmässigt så tror jag att det är just den här, komma tillbaka till enkelheten. Men också gå tillbaka till vad min mamma gjorde för husmanskost. Att anamma de svenska smakerna väldigt mycket. Sött, syrligt, salt. Det, hur jag än vrider och vänder så kommer jag alltid tillbaka till det. Enkelheten. Jag har ju sett många restaurangkök där man försöker, jag vet inte riktigt hur man säger det, men de gör det väldigt svårt ibland. Och mat är råvaran du sätter på tallriken. Jag hade en köksmästare som sa till mig att det är lätt att göra god mat på en oxfilé, men på en rotselleri så behöver du tänka till lite grann. Och det har jag också anammat väldigt mycket. Så en ledare har ju gått igenom många ledare som jag har tyckt, så här ska man vara, så här ska man inte vara. Och det, jag tror att en lyhördhet som ledare, då kommer man långt. Och empati för alla människor som man jobbar med. Vi är alla olika. Och det måste man bara acceptera. Så kommer man väldigt långt, tror jag.
Och dig själv? Ja, men det är den svåraste frågan egentligen. Liksom, hur har de här, alltså de här positionerna och din erfarenhet påverkat dig själv som person?
Jag tror att jag har blivit, det kanske kommer med åldern också, men en lugnare och mer, ja, men som jag sa, lyhörd människa. Lyssna på alla inspel. Att inte döma. Ofta så får ju alla köksmästare fråga, kan man köra det här? Är det här bra? Det viktigaste är att lyssna in. Även om du har en 20-årig kock som är helt ny i branschen, så kan han ju komma med fantastiska inspel. Lika väl som en 50-årig gubbe som jag själv kan komma med nya innovativa grejer. Jag tror att lyhördhet är någonting som jag har lärt mig på vägar. Klischéaktigt kanske. Jag vet inte.
Var började allting? Alltså, hur kom du in i köket?
Ja, men det var ju dels min mamma. Jag stod ju alltid vid spisen med henne. Men sen så hade jag två morbröder som var kockar. Som sa att när jag började ettan så sa jag, vad ska du göra när du blir stor? Jag ska bli kock. Och alla tittade, ja, men efter det då? Jag ska bli kock. Kock eller brandman. Det har alltid följt mig och jag har alltid hängt med i mina morbröders kök. Var de än har varit, så att jag har fått vara med. Jag har varit med morsan, min farmor. Det var naturligt.
Och vad var det första steget in i den professionella gastronomin?
Min morbror hade en restaurang i Lund. Jag var 12 år och så fick jag jobba där en vecka. De har ju någon studentfirande där. Och då sa han, men du får stå i disken och så får du vispa maräng. Det var riktigt det här är det coolaste man kunde göra. Kockarna som var brötiga och det var russel överallt och det var livat och härligt. Plus bra mat också. Ja, men sen så gick jag väl vidare. Man jobbade lite extra överallt när man var 14-15 och så i början av restaurangskolan. Tvåårig var det då, så man behövde inte gå så länge för en skoltrött unge. Så det var perfekt. Efter det så började jag jobba runt lite grann. Det var väldigt svårt att vara på ett ställe mer än ett år, för man ville få så mycket information och nya intryck överallt. Men mycket högt och lågt med restauranger. Det var topprestauranger, det var kvarterskrogar, det var allt möjligt. Men det var egentligen inte förrän jag kom till fem små hus i Stockholm som jag bara så här, fasen, det här är häftigt när det är sån stor restaurang med vällagad mat. Det var Per Ekberg som var köksmästare och ägare. En gammal årets kock. Så det var väl runt 1999-2000 där som jag började där. Sen så blev det lite Norge. Norge var väl det som var det första riktigt härliga matupplevelsen som man stod i restaurangen. Det jag jobbade på ett litet ställe som heter Restaurang Victor. Och jobbade med en ägare, köksmästare som hette Peter Hatcher. En fantastisk människa. Men också, vi fick hela djur, vi fick hel fisk. Det var, allting var från grunden. Vi bakade och det var bara 27 sittplatser. Vi jobbade ensam i köket. Och det var en aha-upplevelse. Sen när man kom till Göteborg så var det ju så här, någonstans så vill man ju jobba på de där lite bättre ställena när man har fått lite mer kött på benen. Så att restaurang Linnea med Bengt Sjöström var ju en stor ögonöppnare också. Där man fick bekänna färg. Det var en otroligt lärorik period. Och där man upptäckte husmanskostens kraft egentligen. Där man kan applicera det på så otroligt mycket mer än bara en lunch. Att jobba med det i även à la carte service. Det har varit en lång resa. Sen har man fått jobba runt lite grann i Göteborg efter det.
Och sen hamnade du på Svenska mässan?
Ja, det tog ju några år. Efter man kom till Göteborg 2002. Man har ju varit runt lite grann. Man körde eget och man körde på Vasaallé med Mats Nordström. Och det var högt och lågt emellanåt. Så att, lite lunchkrogar och lite pappaledighet emellan det också. Så att, men nu är jag i Svenska mässan. 4 år på Svenska mässan här nu. Hotel Towers.
Jag tänkte, du nämnde innan, jag tolkar det som att lyx inte måste vara dyra råvaror. Mm. Men vad är lyx för dig?
Det är vi som alla andra kockar när någon annan lagar mat. Nej, men lyx för mig, det behöver inte vara på restaurang. Det kan vara en vän eller någon annan bekant som har lagat maten. Men den är genomtänkt. Det är lyx för mig.
Jag vill gratulera dig till finalplatsen i Åtsäckkock 2025. Vad betyder det för dig att få stå på den scenen? Att få, vi har ju etablerade namn som ska provsmaka dina rätter. Vad betyder det?
Framförallt är det en kul utmaning. Det här är ju någonting som jag aldrig har gjort innan. Ett nytt forum. Det ska bli kul. Sen är det fantastiska kockar som bedömer. Men de är också bara människor. De bedömer ju efter det man gör. Jag tror att jag är rätt så säker på min matlagning. Jag är bekväm, inte säker, men jag är bekväm med min matlagning. Så att jag hoppas att de kommer tycka om det. Så att man tar hand om hela råvaran. Att du har du en palsternacka som du har skalat, ja, då sätter du en fond på skalet så att du får en djupare smak i fonderna. Alltså det finns 1000 saker som man skulle kunna tänka med. Men just ta tillvara på råvaran.
Jesper, du har ju varit i köket i över 30 år. Men vad är det som fortsätter att driva dig dag efter dag efter dag?
Ja, men det är att jag inte vill sluta utvecklas. Jag vill ju hela tiden utmana mig själv. Jag vill att den mackan, den maträtten, den ska vara bättre än vad den var igår. Och det försöker jag förmedla för mina kockar och souschefer. Men också att människorna runt omkring mig gör att jag blir nyfiken hela tiden. Bara för att jag har hållit på i 30 år så betyder det inte att den maten jag gjorde för 30 år sedan är uppdaterad. Så att jag lär mig fortfarande någonting när jag går in i kök, när andra människor lagar mat. När en 25-årig kock står och gör någonting så lär jag mig någonting av honom. Så att det är väl nyfikenheten som gör att jag fortfarande är kvar.
Den dagen du lämnar köket, vad hoppas du lämna efter dig i branschen?
Eftermälet efter mig i köken, det är nog nyfikenheter. Nyfikenheten på maten, att de jag har jobbat med ska ha samma nyfikenhet och samma driv att utvecklas inom det gastronomiska biten i köken. Och det behöver inte betyda att det är matlagning, utan det är ledarskap, det är matlagning, det är sätt att behandla råvaran. Respekten för råvaran.
Vilket råd skulle du ge till en ung kock som stod där du stod en gång?
Ja, det är nyfikenheten. Vara nyfiken, lyssna, ta in, jobba runt. Ta tillvara på alla restauranger vi har här i Sverige som faktiskt är dels så mångkulturella, men också att se vad gillar du? Vad gillar du att äta? Och sen tro på det du gör.
Kloka ord. Så om du själv var en rätt på en meny, vad skulle vi få på tallriken? Och varför just den rätten?
Jag fick samma fråga av min dotter häromdagen. Och då svarade jag givetvis pannbiff. Eftersom det är mitt normala svar på vad är din favoriträtt. Men om jag skulle bjuda på någonting som är... Nej, men jag skulle nog gå på någonting med fisk. Jag skulle nog... eller skaldjur. Jag är väldigt förtjust i kungskrabba. Vilket inte är så vanligt längre. Det är en dyr råvara. Kanske inte är jag direkt så här med dyra råvaror. Men kungskrabba med en god ramslökshollandäs. Jag får ändra svaret. Jag kör pannbiff igen. Det är svårt, men jag kanske lyxar till den lite grann. Man kan ju göra så otroligt mycket med pannbiffen där. Jag gillar ju enkelheten, men du måste ändå vara noggrann med smeten. Du får aldrig köra den för länge, du får inte köra den för hårt, du får inte ha för mycket av någonting. Det är en perfekt avvägning av allting. Det låter så otroligt löjligt när man säger pannbiff, men så många dåliga pannbiffar man har fått genom sina dagar. Så när du får den perfekta pannbiffen så blir du lycklig. Med en god löksky så är du hemma. Lite goda rårörda lingon. Och så kokt potatis. Gärna färsk potatis nu också när det är sommar. Där har du nog min rätt.
Tack Jesper. För att du visar att hållbarhet börjar i barndomens jord. Men formas av varje val vi gör varje dag. I varje kök, oavsett storlek. Även i ett stort bankettkök som på svenska mässan Gotia Towers. Vi vill tacka vår huvudsponsor Nordic Organic Food Fair, våra övriga sponsorer och samarbetspartners. Årets Ekokock är delfinansierad av EU-programmet Interreg Central Baltic och är en del av projektet Cirkulär ekonomi för restauranger. Och till dig som lyssnat, kanske bär du med dig en ny tanke om vad som gör en måltid lyxig nästa gång du lagar mat.